Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Hedda och Tim Hansson. Jag hoppas ni har haft en fantastisk föregående vecka och vi önskar er välkomna till denna nya vecka. Dagens datum när vi spelar in är den 28 oktober. Så det är relativt färsk information som vi kommer komma med idag förhoppningsvis. Och om ni undrar varför det är lite extra tomt från min poddkollegas håll så är det för att Tim är tyvärr sjuk idag när vi ska spela in det här avsnittet. Så att jag får köra lite solo. Men mer för mig. Kul. Jag ser fram emot det. Så att ska jag underhålla er den här veckan. Så att det ska bli sjukt kul. Ja, och... Vad har hänt den här veckan? Jo, idag så den 28 oktober så hade både Volvo Cars och Evolution, eller inte Volvo Cars men Evolution hade rapport. Och där gick kursen ner rätt kraftigt, jag vet inte vad det står på i dagsläget. Men sist jag kollade så var det ner 10%. Så att, ja, vi har ju snackat lite om Evolution tidigare och det är ett fint bolag. Men tydligen så nådde de inte riktigt förväntningarna som var ställda på Q3 helt enkelt. Ja, det är lite spännande. Och även Volvo Cars-noteringen har varit inne på. Idag släpptes det att det är över 250 000 människor som har signat upp sig för att teckna i deras börsnotering. Och vi har ju kanske lite haft ifrågasatt Volvo Cars om det är en bra idé eller så. Men med det sagt så är det ju, ja, minst sagt en helt potatis. Så att, det är ju väldigt kul. För att, det var lite kul att göra det till en svensk folkaktie. Och på tal om att Evolution går ner och vi har en liten sväng i börs så sett. Det går upp och ner. Och med det sagt så ska vi idag gå igenom hur man kan tjäna pengar när börsen då går ner. Eller även går i sidled. Och det finns inget annat bättre sätt att göra detta än att ta med sig en expert. Så att, och bäst är väl egentligen att du får introducera dig själv. Men med det sagt så introducerar jag Kalle Björkgren. Kalle Björkgren, varmt välkommen till dagens podd.
Stort tack, jättekul att få vara med.
Ja, ja, ja. Mm. Kul att se dig också. Det är, jag tycker det är väldigt trevligt, även om det är det digitala, men jag tycker det funkar väldigt bra. Det är en trevlig känsla så.
Ja, men verkligen. Jag är lite van vid det digitala numera också, så att det känns kul att ha lite närkontakt, även om det är poddformat här. Så, super, jättebra.
Jag håller med dig. Men vi kickar igång direkt och jag ställer frågan, vem är du?
Ja.
För du representerar väl egentligen två parter då, Optionspodden och Nasdaq lite halvt.
Jajamensan. Ja, men det gör jag. Mitt namn är Kalle Björkegren, som sagt. Min bakgrund är ju i finansbranschen sedan mitten av 90-talet. Det är en tid tillbaka. Jag utbildade mig i USA, stått på börsgolvet i USA, stångats där. Och redan där fick jag kontakt, med derivatmarknaden. Köpa massa optioner fick jag göra. Jag tänkte, vad tusan är det här för någonting? Men innan vi går in på det så den vändan fortsatte jag med. Jag rekryterades till optionsbörsen i Stockholm, OM som heter då. Sen så gick jag vidare till UBS Warburg, en av världens största investmentbanker, som trader. Också en mycket fin skola, lär sig mycket saker där då, om trading och riskhantering och warrants och alla andra produkter som kom under den tiden. Sen har jag varit på en rad institutioner som Nordea, Nordea Securities. Jag har varit på ABG, Sundahl Collier, norsk investmentbank. Jag har varit på Öhmans, numera Pareto, byggt trading. Jag har haft en egen hedgefond i Luxemburg, samarbete med SCB. Den sista tiden så har jag då agerat nu som konsult helt enkelt, där jag har bistått Nasdaq med att utbilda medlemmar, banker, andra fondkommissionärer, professionella aktörer eller retail, det vill säga privatinvesterare som är kunder till bankerna kanske. Eller för all del också studenter. Varit mycket att föreläst ute i landet och Europa faktiskt. Och varit mycket på högskolorna och universiteten. Så lite där jag är idag. Så att jag är väldigt tätt ihopkopplad med Nasdaq som sagt just nu. Och hjälper till att få en lägre risk i marknaden genom utbildning helt enkelt. Och se till att göra vad vi kan för att få det fungera så bra som möjligt. Så.
Ja, men det är jävligt bra. Och vi förstår ju det här extremt långa CV, att du är en specialist liksom inom området. Kan man säga att du är den vassaste optionen inom derivatmarknaden?
Kanske det. Perfekt. Ja, men det tycker jag lät bra, så vi kör på det. Ja, man får ju med sig lite med åren här. Så att, och sen blir man nästan lite forskande när man ska utbilda också. Det är först då man lär sig på riktigt lite grann. Så, där. Så att, jag har fått en väldigt god grund och alltså gedigen kunskap i det hela. Så att, det känns kul att kunna dela med sig av framförallt. Så är det.
För att om inte det riktigt har framkommit än i podden, så är det egentligen dagens huvudmål, eller dagens snackis är väl vi ska snacka derivat helt enkelt.
Just det.
Så att hur vi kan nyttja derivat på lite olika sätt för att nyttja oss.
Just det.
Jag tänker du kan väl kicka igång oss lite. Vad innebär ett derivat?
Ja, men precis. Ett derivat, det låter ju nästan lite tråkigt, och någon sa det låter farligt och sådär. Men derivat är ju bara det här tråkiga namnet. Om man tänker sig optioner och terminer kanske man har talas om. Det är ju derivatinstrument. Och vi kan börja med att säga så här, för att avdramatisera, att ett derivat i sig är inte värt någonting. Det är helt värdelöst. Det är ett väsen på något sätt som i sig inte har något värde. Men kopplar man in det här till en underliggande aktie eller till ett underliggande index till exempel, då får det här derivatet liv och rörelse och blir större och mindre, dyrare och billigare ut efter hur den här underliggande varan den är kopplad till rör sig. Det sägs då att den deriverar från det underliggande, eller härmar som man kan säga på mer korrekt språk då. Och försvinner den här underliggande aktien, avnoteras eller någonting, ja, då dör derivatet i exakt samma sekund. Så det är det som är definitionen av derivat, en slängdocka som hänger med sin värld. Och vad kan vi liksom ha för nytta av det här egentligen? Ja, om man tänker sig i det stora hela, shopper view så här, så är det ju ständig jakt på avkastning när det gäller aktier. Vi har ju våra aktieportföljer, vi köper aktier och hoppas att de ska gå upp. Och handen på hjärtat så vill vi gärna att de ska gå upp jättemycket, jättefort, eller hur? Och det är inte så jättevanligt. Ja, och ibland så går det faktiskt ner också. Och då blir det lite jobbigare. Och då letar vi efter ursäkter för att få tillbaks våra förlorade pengar. Och vi kanske inte gör alltid så här bra saker. Men man behöver alltså ett komplement till aktiemarknaden. Bara handla aktier. Och med hjälp av optioner som är handel med rättigheter. Man kan alltså köpa en köpoption som ger dig rätten att köpa någonting inom en viss tid. Eller du kan köpa en säljoption som ger dig rätten att sälja någonting inom en viss tid. För att få den här rätten så betalar du en liten premie. Men du får till exempel genom att köpa en köpoption en identisk position med en köpt aktie. Men till en bråkdel av kapitalet. Så du under en viss tid har exakt samma position men du kan aldrig förlora mer än du har betalat. Och bara där har man ju lite riskkontroll så att man inte förlorar jättemycket pengar om en aktie går ner jättemycket. Så att det är helt enkelt, det finns ju hur mycket möjligheter som helst, vi kommer komma in på det. Men istället för att bara tjäna på en uppgång så kan vi också tjäna på att börsen går ner. Eller att börsen står helt stilla. Och kombinerar vi de här kontrakten på olika sätt, ja, då kan vi åstadkomma alla möjliga strategier. Som att spekulera i när det ska gå upp, hur mycket och inom vilken tid till exempel. Så att det vi har liksom i optioner och terminer, det är helt enkelt många fler alternativ till aktiemarknaden. Och när börsen är svår, som den ständigt är just nu, så är vi liksom någonstans i vakuum. Ska det gå upp eller ner? Det har gått upp från en viss nedgång och sådär. Då behöver vi fler alternativ. Vi behöver fler möjligheter till vår lilla arsenal av val vi ställs inför på börsen. Så att vi kan, ja, helt enkelt riskkontrollera så att vi sover bättre på nätterna och inte riskerar att förlora så mycket, samtidigt som vi ökar möjligheterna till att tjäna lite mer. Och det brukar låta lite attraktivt sådär. Sen är det en liten djungel, så att det kräver ju kunskaper förstås. Men det fina är att det inte alls svårt att lära sig. Och bara med få grundkunskaper så kommer vi komma väldigt långt och kan göra väldigt bra saker.
Mm. Jag tycker som du säger, jag gillar liknelsen som du gjorde till verktygslådan. Väldigt bra, för att det blir verkligen som att du får möjlighet till att inte bara spika, utan nu kan du även skruva liksom. Så att du får, ja, alltså det är ju dörrar som öppnas när man börjar kolla eller använda sig av derivat helt enkelt, istället för bara förlita sig på aktier.
Ja, precis. Det brukar, ja, det är en vanlig liknelse att har man en aktieportfölj, vilket de allra flesta aktieintresserade har då, liksom, med aktier och man köper och säljer, försöker tajma rätt lägen och så. Då kan man se det som att man skruvar med en skruvmejsel upp och ner risk liksom, i olika aktier. Men stoppar man in då derivat eller optioner och terminer och kombinerar det här, ja, då får du tillgång till börsens egna hela verktygslåda. Och du kan verkligen justera precis som du själv vill, oavsett marknadsläge, helt i enlighet med vad du själv tror. Så det är egentligen kunskaper som alla borde ha, alla gånger, alla dagar i veckan när man sitter som investerare på börsen. Det finns ingen nedsida med att lära sig åtminstone hur det fungerar. Så kan man säga.
Nej, alltså, jag själv jobbar ju liksom inom finans och känner, påstår mig ha god koll. Men jag har ju själv inte handlat någonting med derivatet. Alltså, jag måste ju ändå säga att min erfarenhet är ju väldigt, ja, noll egentligen i stort sett. En option jag ägt över teckningsoptioner, så att det är inte så jävla mycket att tala för därför. Jag tycker det är så grymt intressant egentligen. För att teorin tycker jag är så himla aptitlig. Men framförallt med just det här bara att du inte behöver binda lika mycket kapital. Alltså, du kan ju på så sätt vara väldigt mycket mer effektiv även i om du har en vanlig god syn på aktier och alltså du tänker att aktien ska gå upp, så kan du även liksom maximera ditt working capital genom att äga optioner istället. Så att, yes. Alltså, jag gillar det, men erfarenheten är inte det här, så att jag vill att du ska lära mig.
Ja, jag ska göra mitt bästa. Nej, men, det är ju som så, man kan börja i den änden att nummer ett, det är väldigt bra kunskaper att ha. Efter dryga 25 år i branschen så att säga, så är det, jag förstår egentligen inte hur man skulle klara sig utan de här alternativen som investerar på börsen. Det gör jag ju lite, jag hoppar på med det hela tiden då. Men om man tänker sig en hedgefond som tjänar både upp- och nedgångar. Pratar vi med förvaltare som sitter på de stolarna så säger de att det är omöjligt att klara arbetet med att få den goda avkastningen de kan åstadkomma utan optioner och terminer. Så nummer ett, kunskapen är väldigt, väldigt bra att ha och det finns ingen anledning att inte skaffa sig dem och det är enkelt. Sen kan man inspirera vidare då med att det finns ju två delar. Dels kan du komplettera alla dina enskilda innehav med till exempel försäkringar, skydd på nedsidan, skydd mot att de går ner, eller hela din portfölj, skydd att den går ner. Du kan tjäna på att börsen eller enskilda innehav står helt stilla. Du kan skapa alltså du kan få in en premie genom optionerna som faktiskt går ut på att börsen som helhet eller inom står stilla. Så att du kan skapa en avkastning av den anledningen. Och du kan dessutom tajma det här när du vill och du kan räkna lite grann på sannolikheter i det lilla. Sen kan du göra det hur avancerat du vill, men det behöver man inte. Det beror på vilket intresse man har. Men i lilla grundkunskaperna har jättemycket fördelar. Den andra delen är ju den att du faktiskt kan använda derivatmarknaden, optionsmarknaden, till att analysera hela börsen som helhet. Det är inte riktigt lika klart och tydligt när man läser om optioner och terminer.
Är det inte känt, skulle jag säga?
Nej, det var någonting som jag började föreläsa om för ett antal år sedan, om hur du faktiskt kan läsa av liksom optionspriser, hur marknaden mår. Och det är inga konstigheter egentligen. Om du tänker dig ett optionskontrakt går till förfall någon gång i framtiden, säg 30 dagar. För att värdera ett instrument som är 30 dagar in i framtiden så måste du ha en syn på hur risken är in i framtiden för att kunna ge ett teoretiskt pris på den här optionen. Sen ska den handlas på börsen skarpt nu. Här idag, med ett förfall om 30 dagar, då kan du läsa av vad marknaden faktiskt handlar risken om 30 dagar till just nu i optionskontraktet. Och det här är ju bara den första grunden i att du kan läsa av att marknaden kanske tycker att risken är högre eller lägre. Och det man gör då, det enklaste är bara att du har, du kan läsa av nu idag, här och nu, vilken risk det har varit de senaste 30 dagarna. Då får du det vi kallar för historisk volatilitet. Knepigt uttryck. Men sen kan du se i optionspriserna. Ja, kan du se i optionspriserna den implicita volatiliteten. Det skarpa priset som handlas nu. Och se vad den nivån är i framtiden. Så kan du jämföra de två. Och där kan du i all enkelhet se då om det finns en så kallad edge. Är det högre eller lägre? Det vill säga, kommer marknaden värdera upp eller värdera ner risken i respektive papper eller börsen som helhet? Sen härifrån kan du gå in i en djungel av att se hur risken är på massa olika mått. Enkelt, inga konstigheter. Och du kan också läsa av hur orolig marknaden är just nu. För att det ska komma till exempel ett ras, kanske en sättning i närtid. Så jag hade en sån analys igår i min egen podd, Optionspodden. Och där ser vi just nu att risken är väldigt låg. Volatiliteten är väldigt låg i aktiemarknaden. Det finns en tilltro till värdet i aktier och att det är attraktivt att äga aktier just nu igen efter att det gick ner för en tid sedan. Men det underliggande man inte ser kanske är att det finns en väldigt, väldigt skarp beredskap för att det kommer ytterligare rörlighet i börsen, att det kommer en sättning neråt då. Man betalar helt enkelt ganska mycket för så kallade nedsidesputtar, det vill säga skydd på nedsidan ifall det går ner. Och där kan man läsa av, det är inga konstigheter, det kan vem som helst göra. Det är bara att det gäller att veta att man kan det. Så här har vi då ett verktyg där man kan komplettera sin aktieportfölj på ett otroligt bra praktiskt sätt och enkelt i grunden så att säga. Och du kan även använda de här verktygen till att läsa av risken och oron. Och massa andra saker du inte kan genom att du helt enkelt får veta vad som händer inne i skallen hos dem som faktiskt påverkar börskurserna. Så det är såklart jättebra kunskaper att ha, även om du inte handlar optioner. Men här gör man sig väldigt, väldigt mycket kunskaper och hemligheter. Och det är här som alla stora banker och fonder sitter på. Och det är därför alla hedgefonder och duktiga fonder faktiskt kan skapa avkastning år ut och år in, för att de har de här kunskaperna. Men det kan alla få. Så att, det är lite det vi ska inspirera till här idag. Tänkte jag.
Skulle du säga att intresset för derivat har ökat eller minskat över tiden, säg på 30 års sikt eller något sånt? Alltså gemene man tänker jag nu, eller generellt sett också i och för sig.
Ja, det är en bra fråga, jättebra fråga. Och jag skulle säga att när jag började för, ja det är nästan 30 år sedan, då var det på uppåtgående standardiserade optionskontrakt i det som jag förespråkar och handlar med främst om. Och då var det en jätteexplosion när man kom på alla de här möjligheterna och alltså i stor trading omfattning då menar jag. Alla proffsen började handla optioner, omsättningen exploderade fullständigt. Sen har de sista 15 åren fått samma explosion fast med andra produkter. Det är strukturerade produkter, det är allting med tre bokstäver och det är turbo hit och dit och det är hävstänger och så. Det kan vara bra produkter, men de kan också vara svåra att förstå sig på, för alla de produkterna har sina egna villkor. Och du kan till exempel som en warrant, det är som en option ungefär, fast det är en strukturerad produkt som utfärdas av ett enda institut. Du kan inte sälja eller så kallad korta en warrant om du inte redan äger den, utan du måste köpa den först, det går bara att gå lång den så att säga. Som är standardiserat, där det var standardiserade optioner och terminer som man hela tiden har Nasdaq, alltså Stockholmsbörsen, som motpart. Borgar ju för en neutral marknad, en neutral prisbild och en trygghet i att börsen garanterar affären då. Så att jag skulle säga, för att svara på din fråga då, lite omständigt nog här. Ja, behovet, det rena, är enormt stort. Och det växer, det har vuxit enormt de sista 2-3 åren. Speciellt efter corona, av att få ett alternativ till aktiehandeln. Och det blir väldigt mycket produkter att välja bland. Så att behovet av det här renodlade, standardiserade optionskontraktet, det behovet har växt enormt. Mm. Omsättningen, ja, den har väl gått åt rätt håll. Fast det är väl inte så att det har varit en jätteexplosion. Däremot så har det varit så varje gång man pratar om det och introducerar optionskontrakten och möjligheterna, då händer någonting. När man får det till sig och förstår faktiskt vilka enorma möjligheter man har, ja, då händer det väldigt mycket grejer. Så tanken är att vi ska sprida det här så mycket som möjligt förstås.
När du säger standardiserade optionskontrakt, är det köp- och säljoptioner du refererar till då?
Ja, standardiserat är egentligen en form för att allting är just standardiserat. Det är givna villkor för varje kontrakt. Mm. Det är given... Det är lösen varje, eller var tredje fredag varje lösen månad. Man har alla villkor är helt enkelt satta som exakt likadana, så det inte ska vara något missförstånd där.
Så att det inte blir för komplicerat helt enkelt.
Exakt, så att du vet vad som gäller. Och dessutom så handlar, om du och jag ska handla optioner, då gör vi det aldrig med varandra, utan vi handlar alltid med Nasdaq som motpart. Så inne på Stockholmsbörsen finns det något som kallas för clearingen. Där sitter de och har jätteordning på alla optioner som handlas och ser till att när de går till förfall var tredje fredag i varje lösenmånad, så är det fullständig transparens, ordning och reda. Och alla som då har rätten att köpa någonting till specifikt pris, de kommer få en garanti för att det funkar. Och de som har rätten att liksom få in en premie får det, och säkerhetskrav ställs på ett bra sätt och andrahandsmarknaden funkar fint och sådär. Så det är den standardiserade marknaden. Nu funkar det fint även i strukturerade produkter som ställs ut, men det är av enskilda institutioner då. Och det är en viss skillnad. Det kan bli helt olika villkor. Det kan bli svårare att förstå helt enkelt. Men därmed inte sagt att det är dåliga instrument. Det kan vara väldigt bra instrument. Man kan komma åt andra marknader och massa saker. Men just för aktiemarknaden som vi pratar om, och för att åstadkomma den här riskkontrollen och de möjligheter som finns i en normal, ska jag säga, aktieportfölj, stor eller liten, ja, det får man absolut mest ut av genom standardiserade derivatkontrakt.
Du snackade om det här att man har inlösen varje fredag. Visst är det så att du har väl American optioner, alltså American based, och European, va? Så att du har väl open end och closed? Eller?
Det här är ju... Det finns ju en liten grundbibb av kunskaper som man behöver gå igenom. Det här tillhör det då. Och det finns amerikanska optioner. Det är optioner du helt enkelt kan lösa när som helst under löptiden. Fram till den här tredje fredagen varje lösemånad. Så finns det lite olika strategier innan utdelning. Så här kan man lösa in sina aktier för man tar del av utdelningen och sådana saker. Sen har du europeiska optionskontrakt. Det är de som bara kan lösas på slutdagen. Du kan inte lösa dem under löptiden. Och det betyder ju att aktieoptioner som är på alla aktier som underliggande då, det är amerikanska optioner. För de kan man lösa in när som helst och då får man aktien. När det gäller indexoptioner, där har vi kontantavräkning. Det är helt enkelt regleras med reda pengar. Går upp så tjänar pengar, går ner så förlorar pengar ungefär. Och det kan man inte välja att lösa när som helst, för det är administrativt krångligt helt enkelt. Men det regleras då på slutdagen helt enkelt när det gäller optionskontrakten. Mm. Så det här är lite sådana här, jag brukar säga det vid föreläsningar eller kurser, att det är lite tråkiga delen när man ska gå igenom alla villkor. Ja. Men det går väldigt snabbt och det är inte svårt att förstå sig på. Men viktigt att hålla koll på förstås.
Ja, jag fick gräva väldigt djupt i järnbanken för att gräva fram den där kan jag säga. Men vi sa att vi inte skulle hålla det så tungt idag. Men vi har vårt bästa här.
Jag tycker det. Ganska bra ansträngning. Du hade det i huvudet i alla fall. Amerikanska och europeiska satt där någonstans.
Ja,
det är bra. Ja.
Men okej då. Men om vi är lite mer applicerar det vi precis har snackat om. Säg att du har en aktie på... Nu kan vi ta Evolution som hade i introduktionen här. Och så tror vi då på sikt man äger Evolution och har aktieposition. Och hur kan man liksom... Hur kan vi använda derivat för att skydda till exempel en aktieposition i Evolution? För vi har ju köpoptioner och säljoptioner. Och du kan ju köpa eller sälja dem då.
Ja, är en jättebra fråga. Men om man tänker så här, det är ganska enkelt egentligen i sin enkelhet. Vill jag få säga. Vi har ju en köpoption och en säljoption. Det är två kontrakt. Köper du en köpoption och rätt att köpa någonting till ett visst pris. Och köper en säljoption har rätt att sälja någonting till ett visst pris. Det är två positioner, eller hur du kan tala det. Det är en som tjänar på uppgång och en som tjänar på nedgång. Och så fort vi köper respektive kontrakt så har vi en säljare på andra sidan, eller hur? Eller utfärdare som det heter. Och alla de fyra, en köpare av köpoption och säljare av köpoption. Köpare av säljoption och säljare av säljoption. Alla de fyra kan ha varsin egen unik marknadstro och strategi. Så det betyder att om man staplar upp det här i ett litet rutdiagram, de fyra positionerna, så har vi vad vi kallar för de fyra grundpositionerna. Och det handlar ju om att agera i ett enskilt optionskontrakt så att säga. Och om du har nu Evolution Gaming och tänker att det här kommer nog gå ner och jag vill skydda mina innehav, då kan du köpa själv då en säljoption på Evolution Gaming. Till lösenpriset, ska vi säga 1400 kanske. Och då kommer du få betala en premie för den. Och det kanske, vad nu kan kosta 40-50 spänn. Vet inte vad Evolution Gaming står. Mm. Den är ganska dyr, så blir det lite motsvarande dyr premie. Sådär. Mm. Men motsvarande aktieinnehavet så kommer du betala en premie. Och sen så kommer du få möjlighet att sälja Evolution Gaming till 1400 kronor. Till den tredje fredagen in i november kanske. Och om nu Evolution Gaming går ner under 1400 så gör inte det någonting. För du har fortfarande rätten att sälja Evolution Gaming till 1400 fram till tredje fredagen i november, exempelvis. Vill du fortfarande ha det skyddet då kan du köpa en option till så att det räcker till tredje fredagen i december och så vidare. Och ju längre tid du har det så dyrare blir det förstås. Det här är precis som en försäkring du har på cykeln eller bilen eller en hemförsäkring eller något sånt där. Här är försäkring på ditt aktieinnehav. Det är egentligen ingen skillnad. På det sättet.
Och om du vill försäkra dig mot nedgång, då kan man ju tänka att då kanske man ska försöka sälja en köpoption istället. Vad händer då?
Ja, det är en jättebra fråga det också. Säg att du äger Evolution Gaming igen och nu står Evolution Gaming, jag vill säga att den går upp här till 1600 spänn. Och då tänker vi så här, nu är det ett bra läge att göra en exit på mitt innehav på Evolution Gaming. Då kan du då sälja en köpoption, precis som du sa istället. Och vad gör vi då? Jo, eftersom den som köper säljoptionen har rätten att köpa underliggande aktien. Så det du gör, du säljer rätten till någon annan att köpa dina aktier till ett pris som du väljer inom en tid som passar dig allra bäst. Och för besväret så kommer du få en premie betald till dig. Och det enda som krävs här då för att du ska få sälja på just, vad sa vi, 1500-1600,
ja,
det är ju att aktien faktiskt trendar uppåt och fortsätter över det och hamnar över 1600 kronor på slutdagen. Då kommer du få sälja, då kommer alltså köparen av köpoptionen utnyttja sin rätt, köpa dina aktier för 1600 kronor per aktie. Så du säljer dem där du vill och samtidigt behåller du den här premien, det gör du alldeles oavsett, som du också har fått för att den här köparen ska få rätten att köpa dina aktier. Och det kanske är ytterligare 50 kronor, så då har du sålt netto för 16,50 istället. Så kan du räkna med det i avkastningen.
Vad händer om, kan du sälja dina aktier medan du har utfärdat en köpoption?
Mm, det kan du göra. Det som händer är, positionen vi har skapat när du äger Evolution Gaming, säljer en köpoption på Evolution Gaming till någon annan, det är att du har gjort en så kallad covered call. En köpoption på engelska heter call och en säljoption på engelska heter put. Positionen när du säljer en call mot ditt aktieinnehav heter covered call. Den är ju covered eftersom du har aktien att leverera till köparen av köpoptionen om den nu löser in sin option, eller hur? Säljer du din aktie under tiden, då går det från en covered call till en naked call. Då har du inga aktier att leverera. Och det är högre risk, helt klart. Så om nu vi leker med tanken att Evolution Gaming går upp till 2500 spänn. Vi tar i lite grann här, bara för att det är kul.
Jag kör bara, det ska
man. Då behöver ju du alltså köpa Evolution Gaming på 2500 kronor till marknadspris den dagen optionen gått för fall för att leverera till köparen av köpoptionen till lösenpriset 1600. Så det kan ju göra ont, helt klart.
Mm.
Men svar på en fråga, ja, du kan sälja ditt underliggande innehav under tiden. Möjligtvis kommer din bank eller fondkommissionär eller institut morra lite grann och säga, nu har du ingen covered call längre, det är för hög risk. Det kommer bli andra säkerhetskrav och sånt där, så att det kan hända. Så värt att tänka på.
Mm. Om du har för mycket risk där då, är det då du blir margin callad och så får du betala, right? Eller är det när du utfärdar andra?
Ja, om du tänker att du inte har någonting alls, en helt tom portfölj och så säljer du bara massvis med calls, Evolution Gaming till exempel.
Mm.
Då kommer det vi någonstans slå i taket riskmässigt då. För om du tar på dig skyldigheten, vilket det är att sälja en option, då tar du på dig en potentiell skyldighet att leverera massvis med Evolution Gaming till någon annan. Har du inga eller du har liksom överskridit de gränserna som säkerhetskraven kräver, ja, då kommer det bli någon sorts påringning då från riskkontrollrummet hos din fondkommission eller bank.
Mm.
Så att egentligen är det inga svårigheter, det är ganska logiskt sådär, men det kan absolut hända ifall man inte håller sig inom sina gränser.
För jag vet att när Bitcoin dippade i värde i slutet på sommaren här, så vet jag att det var en stor rubrik att det var 500 000 privatsparare i USA som blev margin callade för att de var för högt belånade i sin handel. Och den riskbenägenheten gjorde mig lite rädd, kan man väl säga. Så att...
Ja, det förstår jag. När det gäller bitcoin ska man vara rädd. Det vi pratar om, volatilitet är en nyckelfaktor i allting egentligen. Och du frågar mig, för hur sannolikt är det att saker och ting rör på sig? Om du köper Ericsson står kring 100 kronor idag, vad är sannolikheten att den står i 345 000 spänn om en vecka? Det är inte särskilt stor sannolikhet, eller?
Vad är
sannolikheten att den står i 105 kronor om en vecka? Mycket större sannolikhet. Kan man hålla sig till den sannolikhetsnivån och sannolikhetsläran, då har man mycket vunnit. Bitcoin, nu tog du fram ett av världens mest i särklass riskfyllda instrument att handla.
Det säger en del om det, ja, vad du tycker om det. Men jag hör dig.
Ja, när det gäller till derivathandel så är det så. Och köper du bitcoin, då kan du säkert stoppa undan det tills det står i 100 000 dollar per bitcoin. Men det är ju volatilt som bara det kontraktet, om vi får säga så. Det var ju samma sak i aktien GameStop, du säkert känner till, som i början på året var på allas tapes. Och det var extremt volatilt. Och volatilitet är ju lika med risk. Och om du ska handla optioner och derivatkontrakt, då kommer de värderas ut efter den här risken och volatiliteten. Så det kommer bli väldigt dyr premie på dem. Evolution Gaming är by far den mest riskfyllda och volatila aktien i på OMX-index. Inte så att det är fanatiskt dyrt, men den är väldigt mycket dyrare än de flesta andra. Och det är väl värt att ha med sig, för att det här kan man ju faktiskt utnyttja till sin egen fördel också. Men ja, man ska hela tiden ha en god målsättning, man ska ha en bra tradingplan och man ska ha god koll på sin risk. Och optioner är ju till för att hjälpa till med det. Men ju mer volatila papper du handlar med, desto större risk förstås. Och speciellt om du ska få ett utfall inom en viss tid. Så är det ju.
Men på samma sätt så bör du ju kunna skydda dig från den här volatiliteten genom att köpa till exempel en säljoption då, korrekt?
Mm. Det är riktigt, det kan du. Men om du tänker då...
Men det är premien där då,
ja, som du får betala liksom. Exakt, tänk att du köper en hemförsäkring i ett normalt hem i en normal stad mot att du köper en hemförsäkring i ett hus som är på i foten av en vulkan som brukar vara aktiv. Det är lite dyrare att få den försäkringen, för att du måste hitta någon som är beredd att liksom stå för ett åtagande att betala dig för huset om det nu. Ja. Samma sak med aktier, inga konstigheter egentligen. Om det är en riskfylld aktie eller riskfylld underliggande, då kommer den som säljer försäkring till dig kräva betalt förstås för att skydda dina aktier. Och, ja. Så det är inga konstigheter, men det gäller att tänka på det. Det kan bli dyr försäkringspremie, så är det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nu har varit inne jäkligt mycket på optioner här och tror att vi har fått en riktig rejäl någon gång. Men om vi kanske kikar lite på terminer. Så det är väl, om jag har det rätt här, nu får ju du rätta mig om jag har fel här, men visst är det ett kontrakt som säger att du måste köpa eller sälja någonting för en viss summa vid en viss tidpunkt i framtiden, korrekt?
Det är korrekt, skulle jag säga. Det, alltså... Om optionen ger dig rätten men inte skyldigheten att utnyttja liksom, optionskontrakt och köpa en aktie, så är terminen ett åtagande att köpa aktien. Så är det. Mm. Du kan jämföra en aktietermin till exempel med exakt samma sak som du köper en aktie på börsen. Det är ingen som helst skillnad förutom två saker. Du får inga aktier idag som du får när du köper aktien, och du betalar ingenting idag som du brukar göra när du köper aktien. Allt leverans och betalning, likvid så att säga, sker någon gång i framtiden. Det kan vara praktiskt till exempel om man kanske man vill skjuta upp sin betalning till framtiden. Men man vill vara med i aktien nu, innan rapporten till exempel. Det man ska vara medveten om när man gör det är att man tar exakt samma risk. För som vi sa, man har lika mycket skyldighet att köpa aktien som om du köpte den på riktigt. Det är bara det att likviden och leveransen sker längre fram. Ingenting att göra med åtagandet, utan det är bara en kosmetisk formalia kring betalning och leverans helt enkelt. Men det är jättepraktiskt. Man kan tänka sig jättestora företag, Hennes & Mauritz och sådana här, som handlar väldigt mycket i dollar till exempel. De handlar ju valutaterminer för att säkra upp valutakurser helt enkelt, så att de vet vad de kan köpa sina dollar till eller sälja sina dollar till. Och då är det jättepraktiskt. Det är helt enkelt att försäkra sig om ett pris in i framtiden.
Ja, man snackar väl också väldigt mycket råvaruterminer, korrekt va? För att man, det är för bolag som använder mycket råvaror, till exempel säg en papperstillverkare, typ Essity. De kanske köper terminer på cellulosa.
Pappersmassa, det stämmer.
Ja, precis.
Pulpex fanns det en börs som hette en gång i tiden, en kort stund i alla fall.
Var det pappersmassa börs?
Ja, pappersmassabörsen, 97 på OM, det som var Nasdaq innan, eller så här, startades pappersmassabörsen. Ja, men du har helt riktigt, det är helt rätt, de terminskontrakten är viktiga för den typen av bolag. Det är även kanske mest omsatta kontraktet i världen som är oljeterminer. Det finns ju helt massvis med index kring olja och sådär. Och valutaterminer förstås, som jag nämnde. Så att det finns ju många underliggande där terminskontraktet är väldigt, väldigt attraktivt. Men även då i vår aktiemarknad som vi främst förknippade med och liksom knutna till här då. Och då kan vi ta vad vi för användning av ett terminskontrakt. Jo, men då finns det ju då ett index som heter OMXS30, känner ni säkert till. Och på det indexet finns ju då ett terminskontrakt att handla. Och säger nu att du har en portfölj som är ganska diversifierad mot just index, men du är orolig för att det ska gå ner här i närtid. Du vill inte köpa en säljoption för att du vill inte lägga ut någon premium, men du vill ändå vara skyddad. Du kan göra då att sälja en termin eller terminskontrakt mot börsen, mot liksom index. Du säljer helt enkelt terminskontraktet. För varje punkt det går ner kommer du tjäna på terminskontraktet och kompensera då för eventuell förlust som sker då i din aktieportfölj. Du har gjort en hedge helt enkelt. Och det här är jättelätt att räkna ut. Du kan göra en 100% hedge så att du varken tjänar på upp eller nedgång.
Det är inte jäkla roligt kanske.
Nej, det är inte det. Det är några som har gjort så. Att de har gjort en mot en så att säga. Det vill säga att de behöver 10 kontrakt för att skydda hela portföljen. Och då är man ju helt neutral. Och det är ju kanske inte så kul. Men då kan man ju kanske sälja 5 kontrakt, alltså hälften. Så man är halvneutral så att säga. Eller 3. Eller så kan man ju för all del sälja 15 kontrakt. Och det är ju netto kort och kommer tjäna på att det går ner. Så terminskontraktet är ju väldigt, väldigt flexibelt till att justera sin risk hela tiden. Och det är just det de stora fonderna gör dagligen. För de kan ju inte sälja sina mångmiljonbelopp i aktieinnehav hit och dit, utan de justerar det via terminskontrakt mycket enklare. Så de säljer ju mängder med terminskontrakt, eller köper tillbaka mängder med terminskontrakt varje dag. Och i synnerhet då när de ska byta till nästa månad, kallas för rulla terminskontrakten, då händer ju saker i marknaden som är, ja, det är jättepåverkande. Den tredje fredagen varje lösenmånad kan det hända saker utan någon förklaring egentligen. Då kan det vara sådana här terminskontrakt som rullas av de stora aktörerna. Så att terminen hjälper till att verkligen riskkontrollera aktieportföljer på ett väldigt, väldigt bra och effektivt sätt.
Så. En spännande fråga där. Vi har snackat lite tidigare om ett tidigare avsnitt om window dressing när det gäller fonder. Alltså typ så här att fonder inte vill äga vissa typer av innehav under liksom rapportperioden. Kan man använda terminer? Kan fonderna använda sig av terminer för att undvika att redovisa de här innehaven? Till exempel, ja, säg att Evolution har en dålig stämpel nu, liksom så här, hållbarhetsmässigt, och så kanske de egentligen vill, de ser en stor potentiell möjlighet att tjäna pengar i Evolution, så då vill de äga det fast inte publikt. Kan man använda terminer för detta? Eller hur registreras det?
Ja,
jävligt specifik fråga.
Ja, det är en specifik fråga, och jag skulle säga att jag har svårt att se att något bolag som har den sortens villkor gör så, till att börja med. Jag tror inte det sker faktiskt. Men till din fråga om man skulle kunna gå under radarn och köpa en termin. Nej, jag tror att du får faktiskt en position i det underliggande pappret. Även om du inte äger aktien, så länge man tittar efter aktier, då kan du ju rent teoretiskt köpa terminskontraktet. Men det är en dold marknad, options- och terminderivatmarknad, sådär. Men du kommer ju ändå synas på börsen. Börsen har ju koll på vad du gör, så att säga. Så att jag låter det vara osagt faktiskt. Jag vet faktiskt inte exakt hur djup den kontrollen är. Men jag tror inte att det är en strategi som någon sån fond ägnar sig åt, om jag ska vara. Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte heller det finns någon riktiga börd. Jag var lite nyfiken så sätt.
Ja, det är en bra fråga. Nej, jag låter osäkt.
Ja, jag förstår. Nej, men det är gott. Det är gott. Jag tycker jag ändå fått en bra inblick i både optioner och terminer. Fin liten alternativ investering. Liksom. För vi vill ju, alltså, vi förespråkar ju alltid som en riktig U-anda. Liksom, att man ska alltid kolla på olika investeringsalternativ. Om man kan ha lite räntebärande investeringar, är ju trevligt vid nedgångar, och liksom, optioner och terminer blir ett perfekt komplement egentligen.
Så är det. Jag skulle säga att det finns ingen anledning att inte lära sig mer om aktiederivat och indexderivat, alltså optioner och terminer som vi har pratat om här idag. Och det finns väldigt mycket fina möjligheter till det. Helt kostnadsfritt så kan man gå in på alla möjliga. Ja, vi har ju optionsbloggen eller optionspodden som har inspirationsavsnitt. Optionsplay.se kan man simulera och lära sig mer.
Ja, det där är en väldigt bra shoutout. Och så är det optionsplay.se.
Ja, ett verktyg från Nasdaq som finns på nätet. Kostnadsfritt. Väldigt bra, man kan gå in och testa, simulera strategier och sådär. Och se liksom hur det fungerar. Och man får lite grafer och sånt där. Jättebra. Man kan läsa mer också.
Ja,
ja precis. Ja, men det är bara att gå in och surfa runt. Optionsbloggen finns ju också. Där man kan gå in och läsa alla artiklar. Och man kan se de här volatiliteterna och risknivåerna som jag pratar om. Optionspodden då förstås också, där jag sitter och pratar med Thomas Bernholm på Nasdaq. Om alla möjligheter, och det är utbildningsavsnitt initialt och så här. Så att, ja, men tanken här är att man ska få tillgång till kunskaperna så lätt som möjligt och kunna lära sig grunderna, för just med grunderna så kommer man väldigt, väldigt långt och det finns ingen anledning till att ta till sig dem.
Du berättade även för mig innan här avsnittet att du har lite war stories och sånt från tradinggolven kanske. Sånt är du tradinggolven, för de finns ju knappt.
Nej, ja, men det gör man ju emellanåt. Visst är det så.
Är det som man har sett i min fråga liksom? Alltså i filmer och på klipp och internet.
Ja,
det är så liksom hektiskt att folk så skriker upp med armarna och olika färger på olika lag. Och...
Ja, ja. Alla absolut. Och det kan vara, du får skicka lunchen till vänster för den kallnar där, för du hinner inte med. Och det är flera lurar samtidigt och det kan definitivt vara högljutt och skrik, så det kan vara, ja, från att det är jätte lugnt så kan det hända någonting dramatiskt. Jag kom till exempel ihåg 11 september 2001, det var en väldigt lugn dag, börsen gick upp väldigt, väldigt mycket och det var turbulent innan det här med ja, mycket turbulens kring dotcom året innan och sånt där, men den här dagen var lugn, det gick upp 2% och så plötsligt hände någonting då på eftermiddagen när, ja, 11 september var en hemsk dag på alla sätt och vis. Och börsen reagerar naturligtvis. Från 2,5% upp, kommer jag ihåg, så var det 8% ner. Och det var ju total kalabalik förstås. Många dagar efter det, lång tid efter det. Ett exempel, så att då skreks det och då stod det upp. Och det var inte många lugna stunder under den dagen. Och så här kan det vara. Och samtidigt på golvet i USA, samtidigt där står folk fortfarande tacklas axel mot axel och... Och så
där, så att... är det verkligen öppet fortfarande? För jag vet, vad har du har Chicago och Pitt, har du en, och så har du New York, va? För nu det är väl datorhandeln nu bara, korrekt?
Ja, allting går ditåt liksom, och det mesta är ju elektroniskt så gott. Det finns ju kvar dock, gör det. Det finns kvar den här manuella på sina platser, absolut. Men... det mesta är ju liksom internetbaserat förstås idag då. Och det var väl även för 20 år sedan, 25 år sedan, då fanns ju datorerna med bilden och det var kanske mycket mer digitalt då än vad man kan tänka sig idag. Redan då menar jag liksom. Så att det kanske mer hör till 80-talet, man ser filmer ombyta roller och sådär. Liksom. Då kanske det var lite mer på riktigt sådär då, att man stod och stångades. Ja.
Men vi börjar lite fel ända här kanske, men vad är huvudsyftet för tradinggolv? Det är väl egentligen att lägga ordrar åt köpare och säljare, korrekt?
Ja, så är det. Det är helt enkelt ombud för mäklare, börsmäklare helt enkelt, ombud för firmorna. Så istället för att de sitter och pratar telefon på kontoren står de där nere och handlar med varann. Och det har ju sina fördelar på många sätt då, liksom att man har ett snack på golvet kanske om vad som gäller just nu, vem som handlar vad och vem som har intressen var och sådär. Det går att sköta via telefon också, eller många sitter med till exempel Bloomberg idag med chatt och det finns ju mängder av alternativ idag då. Men det var det stora syftet. Det är bara en utveckling från när man stod på torget och räckte upp handen när man skulle köpa en aktie man var intresserad av. Och då köpte man någon annan, stod bredvid och sen så utvecklades det. Så sitter vi här idag, live.
Tror du att så här går det att göra några jämförelser med till exempel finanstwitter? Tror du, för där är det mycket, du vet, tradersna sitter ju uppdaterar hela tiden med vad de tycker och tänker, lite vad de köper, vad de säljer och allt möjligt.
Ja.
Lite.
Absolut. Visst är det så. Det går ju att jämföra rakt av egentligen. Det som händer på Twitter, det baseras ju ut direkt. Liksom. Vi pratar ju live där nästintill, om man får uttrycka sig så. Då. Och samtidigt på tradingdeskarna så har man ju interna chattar, och där snackas det ju väldigt mycket mellan kanske analysdesken och mäklardesken och tradingdesken. Och sen så kanske man ventilerar det på Twitter av en anledning, och det finns chattar med mäklare som sitter i London, och allting är ju ute väldigt, väldigt snabbt idag. Det går ju superfort, och Twitter hjälper definitivt till, som har blivit en stor del av den professionella handeln också. Så det går att jämföra dagens handel med hur det var på 60, 70, 80-talet kanske, eller 20-talet till och med, 100 år sedan.
Var det bättre förr alltså? Är det du säger?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det är bättre idag. Det är bekvämare. Vi kan sitta och snacka så här, du och jag, utan att vi behöver anstränga så mycket. Det är mer effektivt. Men ja, jag vet inte. Jag låter det vara osagt också. Det kanske finns någon som tycker att det går lite för fort. Det är mycket robotar och det är lite sånt där. Jag tycker det är bra, men det är kanske viss nackdelar med det också, tycker andra. Så ja, det kanske var någonting var bättre förr. Vad vet jag. Jag gillar att det går framåt med utvecklingen.
Ja. Ja. Jag hörde det. Men jag känner som att det, mänskligheten är alltid en bit av handel. Och har du menar handel i sin helhet? Så att, nej, jag vet inte. Finns någon naturlig del i det?
Ja, men så är det. Bara för att flika in det. Den absolut mest påverkande delen, oavsett var vi står, oavsett hur vi handlar, är psykologin i allting. Hur vi tänker kring våra innehav och vi tror om börsen. Det styr oerhört mycket. Ska man lära sig någonting och fokusera på någonting förutom då aktiekunskap, så är det psykologin kring hur allting fungerar. Och här kommer optionshandeln in i till sin absolut bästa form, för här kan vi då läsa av, som jag sa tidigare, hur folk värderar och sånt där. Ja, superspännande, så att den biten, psykologin på börsen, den består ju alldeles oavsett hur vi handlar. Så är det.
Ja, det är det. Jag hör det verkligen på den här biten. Jag tycker folk underskattar det väldigt mycket.
Men
vidare, hur får du investera? Det är fråga ett, för jag misstänker att du har någon form av insynshandel, 30 dagars regel och deklarering och köp och sånt, misstänker
jag. Jag handlar inte så supermycket, jag håller mig till en månadsregeln, absolut. Jag har ju, man får ju förstås sälja innehav som går dåligt, sådär. Får man göra, men ja, det är tur det. Så att jag kan agera varje gång jag handlar en aktie. Jag är väl mer förvaltarform, tänker långsiktigt och använder optioner i den form jag har möjlighet, sådär. Och såklart, för jag vet att det ger ett mervärde för mig.
För det är ju egentligen det jag frågar, det är ju liksom hur din investeringsstrategi ser ut, och vad har du för investeringshorisont? Är det 10 år, 5 år? Är det swing trade, eller är det mecka, är det en dag?
Nej, alltså det är lite olika. Jag har väl en ganska lång horisont, så kanske ett års sikt. Nu är jag aktiv varje dag, jag sitter och tittar hela tiden. Men jag försöker hålla mig till en grundportfölj som jag liksom förvaltar, och den behandlar jag med optionskontrakt helt enkelt, för att optimera och riskhantera och se till att det hela tiden är optimerat. Väldigt noga med målsättningar och en tradingplan som jag följer slaviskt och blint. Och det har hjälpt mig enormt mycket. Något jag lärt mig, så är det precis det. Ha en stor god förberedelse. Jag vet precis vad jag ska göra om börsen går upp eller ner, om det går upp till en viss nivå eller ner till en viss nivå, och se till liksom att inte släppa på den planen då, och omvärdera den förstås när marknaden ändrar på sig. Så att lång sikt, men smörja portföljen med optionskontrakt och strategier i sin enkelhet längs vägen.
Lite kärlek helt enkelt.
Mycket kärlek i den aktieportföljen, absolut.
Ja, det är ju alltså mitt mål nu, min egna investeringsstrategi är ju att aldrig sälja någonting. Och det är ju väldigt svårt liksom. Jag älskar ju att sitta och kolla börsen. Trots att jag inte ska sälja någonting, så sitter jag ändå och kollar liksom. Så att, det är lite som en drog, börsen här, tycker jag. Det är lite farligt på det sättet.
Ja, det är verkligen så. Har man varit fast en gång och tittat, då måste man ju kolla liksom hela tiden hur går börsen liksom, sådär. Men du har alla möjligheter i världen att titta på bara grundkunskapen här i optionshandeln, så kan du lätt uppfylla dina krav som du själv har att inte sälja något innehav, men fortfarande utnyttja alla rörelser som du kanske tror kommer ändå.
Ja,
så att, det och läsa om. Ja, precis.
Och det är ju verkligen så att alla våra lyssnare också ska gärna ta del av detta. För det är, jag tror det finns en stor uppsida där för allihopa.
Det finns något för alla, så är det verkligen. Det är därför det är så kul att föreläsa om, och det är så flexibelt och bra instrument. Så att det är bara att läs på. Det finns inget att förlora på det. Det är den bästa investeringen av alla kunskaper.
Gott, Kalle. Du, innan jag släpper dig. Ja. Jag vet inte hur medveten du är om detta, men innan vi släpper dig så vill jag sätta dig lite på heta stolen. Vi brukar köra någonting som är veckans volley. Och då är det tanken att man ska ta lite uppstuds. Så att du får ta upp vad du vill som du har spanat in den senaste veckan. Ja, i närtid, det behöver inte vara senaste veckan exakt så. Men din mest senaste spaning, och det kan vara vad som helst. Det kan vara börsrelaterat, det kan vara semibörsrelaterat. Ja, det är helt fritt helt enkelt.
Oj, vad som helst säger du?
Som du har sett, tänkt lite extra på eller någonting du liksom har upplevt.
Ja, men då skulle jag nog säga, eftersom jag har kontakt med väldigt många, utbildar väldigt många hela tiden, får väldigt mycket frågor, så har jag tänkt väldigt mycket på oron som folk sitter på över framtiden och börsen. Och det är någonting som leder ofta till att man kanske inte gör någonting alls, man backar, man vill inte vara liksom med och ta risk. Och sen så kanske det inte går så dåligt, och bor man dåligt för det, och så går det där ett spin helt enkelt. Så jag skulle vilja backa tillbaka till det som jag själv sa har hjälpt mig väldigt mycket, vilket jag en kunskap av vill fordra i allt det här. Målsättning. Sätt en enkel målsättning. Om man gör det, då är man topp 20% i världen i framförhållning. Skriver man ner sin målsättning, då är man topp 2% i världen, ungefär. Sen ha en tradingplan, och målsättningen med portföljen menar jag då. Men även hur man mår och hur man tänker så att man sover bra. Och gör man det, då har man de bästa förutsättningarna för att lyckas, må bra och röra på sig, motionera gillar ju mycket också. Så att har man allt det här i en god kombination, ja, men då har man skakat av sig de största riskmomenten man har här i aktiemarknaden. Och man är väl förberedd på vad som än komma skall. Så gör den lilla övningen, sätt sig ner en halvtimme, tre kvart och skriv ner och fundera vad jag verkligen tror, vad jag tycker och vad jag vill åstadkomma. Då brukar det bli enklare och bättre. Det får bli min volley, tror jag.
Det där var en väldigt klok volley, måste jag säga. Nog klokaste volley vi haft.
Vilken tur.
Det är väldigt gott. Vi snackar alltid om sova gott investeringar, så att det låter ju som att det är en sova gott investering.
Jag jobbar mycket med sånt också, så att det är bra. Bra investering. Sova gott investeringar låter, så den tar med mig. Väldigt bra. Riktigt bra.
Ja, det är gott.
Toppen.
Men du, strålande Kalle, vi vill tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit och ville snacka lite med oss och informera oss lite om hur man kan använda sig av derivat helt enkelt.
Tack så jättemycket för att vi var med. En stor ära. Ja. Lycka till och gå in och läs lite om optioner och målsättningar. Så ses vi ute i marknaden helt enkelt.
Väldigt kul. Tack så mycket Kalle.
Tack ska du ha. Tack.
Kom ihåg att allting som nämns i den här podden inte ska ses som rekommendationer, och utgå alltid från din egna analys. Och med den här lilla infon, jag hoppas ni kan bearbeta det sakta och stilla gemak där ni befinner er och lyssnar på podden. Men har ni någon input gällande veckans podd eller någon av våra föregående avsnitt, så vill vi jättegärna att ni återkopplar och hör av er till oss. Och det kan ni göra antingen till vår e-mail som är nontingomaktier@gmail.com, så det är nontingomaktier@gmail.com. Eller så kan du till vår Instagram, och det är ju någonting om aktier förvånansvärt. Men med det sagt får jag önska er en fantastisk fortsatt vecka, och så hörs vi snart igen. Ha det gott, hej!